Amen. Låt oss läsa Bibeln en stund innan vi fortsätter be. Och kvällens ämne är handpåläggning. Det är något vi i alla fall inom pingst förknippar med bön och förbön. Och jag satte mig och gick igenom lite grann under veckan vad det står i både gamla och nya testamentet om detta. Vi tänker ju kanske först och främst för förbön för sjuka, eller vi ber att människor ska få del av helig ande, och det är alldeles riktigt, kommer vi se. Men det används i flera olika sammanhang, både gamla och nya testamentet, lite olika betoning. Jag föreslår att vi går igenom de bibelställen som jag har skrivit upp här, samtalar om dem. Och sen så ska vi praktisera det här, ska be för varandra ikväll. Men någon som är sjuk ska vi lägga händerna på dig, precis som vi har läst här sen. Och längtar du efter den heliga ande ska vi be för dig också. Och då är det något annat ska vi också be för dig. Vi börjar helt enkelt då och går igenom andra, under, för, vad heter det, gamla testamentet. Men vi börjar i tredje Mosebok. För det talas om handpåläggning i lite udda sammanhang i kapitel 4. Och Moseböckerna, tredje Mosebok framförallt, det är där man brukar köra fast när man läser in det gamla testamentet. Man kommer till alla lagarna som man inte, eller det kanske är i första hand när man kommer till fjärde Mosebok och alla släktregister. Men i kapitel 4 så står det om syndoffret som Mose fick befallning av Gud att de skulle bära fram. I olika sammanhang. Och då kan vi läsa från vers 13 där. Om hela, eller Israels hela menighet försyndar sig utan att församlingen märker och bryter mot något av Herrens bud och gör sådant som inte får göras och därigenom ådrar sig skuld. Och sedan den synd man begått blivit känd, då ska församlingen offra en ungtjur till syndoffer. De ska föra fram den inför uppenbarelsetältet och det äldste i menigheten ska lägga sina händer på tjurens huvud inför Herrens ansikte och man ska slakta tjuren inför Herren. Den smorde prästen ska bära in något av tjurens blod in i uppenbarelsetältet och prästen ska doppa sitt finger i blodet och stänka 7 gånger framför förlåten inför Herrens ansikte. Här ska alltså de äldste lägga händerna på syndoffret. Jag tror att det underliggande tanken är att man liksom, man lägger över sin skuld på offerdjuret som sen ska slaktas då. Att det var, så det är ett av de tillfällen det talas om handpåläggning i gamla testamentet. Vi ska läsa fler, men när vi läser gamla och nya testamentet kan vara bra att säga att när det gäller de bud och den praxis i olika sammanhang som finns i gamla testamentet. Den gäller bara oss om den återupprepas där som en befallning. Om Jesus befaller oss att göra på samma sätt. Va? Vi kan inte ta allting vi hittar i gamla testamentet och föra in i vår tid hur som helst. Va? Utan det måste passera genom nya testamentets filter på något sätt. Så det måste vi ha med oss då i det här. Så att vi läser om att de la händerna på ett syndoffer, det betyder inte att vi ska göra det. Men det här är ett tillfälle där det talas om att de äldste la händerna på. De äldste ska ju lägga händerna på människor i Nya Testamentet sen. Men här är betoningen någon annan. Ett annat sånt där lite märkligt exempel är från 24 kapitlet. Och då handlar det om att verkställa ett domslut. Och då ska folket lägga sina händer på i 14 kapitlet. Och det här är en ganska dramatisk berättelse. Det handlar helt enkelt om en man som har begått hädelse. Och han blir dömd till döden och stenad. Det står i 24 kapitlet. Och här ser vi vad viktigt det är att vi inte tar allt som står och för in i vår tid. Utan det här är ju en berättelse om någonting som hände, va. Och det står i 12:e versen. Det var en man då som hade smädat Guds namn och hädat öppet. Det står i 12:e versen. De satte honom i förvar för att få ett bestämt uttalande från Herrens mun. Och Herren sa till Mose, för ut hädaren utanför lägret. Sedan ska alla som hörde hädelsen lägga sina händer på hans huvud. Och hela menigheten ska stena honom. Alltså vittnena till det här var tvungna att lägga händerna på mannen för att bekräfta att de hade faktiskt hört det. Och det var en väldigt allvarlig handling, därför att vi ser längre fram, eller det någon annanstans där det står att om man begår mened i ett sånt här sammanhang, alltså ljuger om ett brott som har begåtts i syfte att skada någon annan och det uppenbaras, då får man utstå samma straff som den som man ljög om. Förstår ni? Så att om det var några här nu som hade ljugit om att den här man hade verkligen inte hävet, och det uppdagades då, då skulle de få samma straff som de hade tänkt för honom. Va? Så att lägga händerna på den här personen och liksom bekräfta hans brott, va? Var en mycket allvarlig händelse. Men det här är ingenting vi ska göra. Däremot säger Bibeln i Nya Testamentet på flera ställen att när vi ska avkunna domar, alltså bedöma saker, låt säga en äldste i en församling eller någon som har begått en handling där vi inte kan liksom se mellan fingrarna, så står det på 2 eller 3 vittnens ord ska varje sak avgöras. Det står till och med att de äldste kan inte kritiseras utifrån en enda persons vittnesmål. Det passerar förbi. Det måste vara minst 2 oberoende personer. Så, men där talas ju inte om handpåläggning. Men vi ser att här dyker upp då. Att man lägger händerna på den som är anklagad för att bekräfta sitt vittnesmål. Då. Ja. Som sagt, vi tar inte det med oss. Men det som vi känner igen, 4:e Mosebok. Som följer med oss sen. Det handlar om när man insätter människor i olika uppgifter. I 8:e kapitlet, vers 10. Och nu handlar det om leviterna. Det var ju den stammen, den 12:e stammen, som tjänade som präster. Mose var av den stammen till exempel, och Aaron och hela det här gänget. Och de skulle då avskiljas för sin uppgift. Och då använder man handpåläggning. Och det står i 4:e Mosebok 8 från vers 9. Och du ska föra fram leviterna inför uppenbarelsetältet, samla hela Israels menighet. När du har fört fram leviterna inför Herrens ansikte ska Israels barn lägga sina händer på dem. Och Aaron ska föra fram leviterna inför Herrens ansikte som ett viftoffer från Israels barn, så att de kan förrätta Herrens tjänst. Alltså här lägger Israels barn händerna på leviterna och avskiljer dem till den speciella tjänsten. Och där känner vi igen, va? Det här gör vi i nytestamentliga församling. Vi lägger händerna på människor som ska gå in i olika uppgifter. Tanken är att vi ska göra det nu på söndag till exempel med vår nya föreståndare på Betelhemmet. Så att, och det känner vi igen. Och det dyker upp sen igen. Också Josua blev också insatt i sin uppgift på samma sätt. 5:e Mosebok 34. Vers 9. Nu är jag i fel. 5:e Mosebok 34. Och vers 9. Och då var det så nämligen att Mose hade lagt sina händer på Josua, och det står tidigare om det, och insatt honom i sitt ämbete. Det står i 5:e Mosebok 34:9. Josua, Nuns son, var fylld med vishetens ande, till Gud hade lagt sina händer på honom, och Israels barn lydde honom och gjorde som Herren hade befallt Mose. Den här versen kan förstås på 2 sätt. Antingen som att Mose lade händerna på Josua för att bekräfta att vishetens ande redan fanns i honom i samband med att han avskildes. Eller att när Mose lade händerna på honom så förmedlade Mose vishetens ande till Jesua för att han skulle få den kraft han behöver för sin uppgift. Båda översättningarna är möjliga. Och jag tror att det kanske ligger en sanning i båda två. Det är ju så, när vi avskiljer människor för tjänster så lägger vi händerna på dem för att bekräfta den tjänsten, men också för att förmedla någonting ifrån Gud, välsignelse. Så att båda är en möjlighet. Och det här har vi med oss i Nya Testamentet. Det ser vi på många ställen att det var så här man gjorde. Man la händerna på människor och avskilde dem för tjänst. Vi kan gå till andra kungaboken. Där finns ett ovanligt sammanhang där handpåläggning används. Och det är när Elisa uppväcker en död. Andra kungabok 4. Och det här är kanske lite gränsfall, men när jag sökte igenom, man har ju sånt där dataprogram man kan söka på olika ord som handlar om handpåläggning, och då kom jag på det här och tänkte jag ta med det i alla fall. Och då vet ni att det finns, var en kvinna, en Sunem, som Elisa brukade bo hos. Hon hade inga barn. Och Elisa profeterar och säger, du ska få en son. Hon får en son. Och när sonen har vuxit upp så får han en dag hemskt ont i huvudet. Och avlider i sin mammas knä när solen går ner. Och pojkens mor kommer då till Elisa och säger, du måste hjälpa mig här nu. Och när Elisa kommer tillbaka då till huset där pojken ligger död, så står det i vers 32. Att när Elisa kom in i huset fick han se att pojken låg död på hans säng. Då gick han in och stängde igen dörren om dem båda och bad till Herren. Han steg upp i sängen och la sig över pojken så att han hade sin mun på hans mun, sina ögon på hans ögon och sina händer på hans händer. När han så lutade sig över honom blev pojkens kropp varm. Därefter gick han fram och tillbaka i rummet och steg sedan upp, åter upp i sängen och lutade sig över honom. Då nös pojken 7 gånger och sedan slog han upp ögonen och så fick pojken tillbaka då. Här ser vi då hur Elisa är med och väcker upp den här döda pojken genom handpåläggning i någon mening då. Han la sina händer på hans händer då. Och det där med att lägga händerna på någons händer, det dyker också upp i 13 kapitlet i samband med att Elisa profeterar. I kapitel 13 i andra kungaboken. Då är det så att Elisa är i slutet av sin uppgift. Han kommer nu att profetera över kungen och berätta vad som ska hända. Det står det ifrån 14 versen där. När Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ner till honom. Han satte sig gråtande och sa, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Då sa Elisa till honom, hämta en båge och pilar. Han hämtade en båge och pilar åt honom och han sa till Israels kung, fatta bågen med din hand. När han hade gjort detta lade Elisa sina händer på kungens händer. Sedan sa han, öppna fönstret mot öster. Och när han hade öppnat det sa Elisa, skjut. Och han sköt och sa honom, Herren segerpil, en segerpil mot Aram. Du ska slå arameerna vid Afex så att de förgås. Sedan sa han, tag pilarna. När han hade tagit dem sa han till Israels kung, slå på jorden. Den slog 3 gånger och sedan slutade han. Ja, vi kan sluta där. Men i alla fall, här tar Elisa kungens händer i sina, samband då med att han ska bära fram det här budskapet om vad som ska hända. De ska segra över fienderna då. Så även om en del av de här exemplen i Gamla Testamentet inte berör oss direkt, så är det intressant att se i vilka sammanhang man använder handpåläggning då. Men då kommer vi till Nya Testamentet då. Och längre fram här i vår så ska vi göra det som vi ska läsa alldeles strax, nu med Jesus välsignade barnen. Och det står i 19 kapitlet. Jag tycker att det är intressant att 19 kapitlet börjar med att Jesus undervisar väldigt starkt om äktenskapet. Och sen direkt efteråt så står det att han vill signa barnen. Jag tror att det finns en koppling här. Ett bra äktenskap, det blir till välsignelse för barnen. 19 kapitlet, vers 13-15, så står det: sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Det här var alltså någonting man ville Jesus skulle göra, va? Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, till himmelriket tillhör sådana. Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån. Det här är fint, va? Jesus lägger händerna på barnen för att be för dem. Och det är det härifrån vi har fått barnvälsignelsen. Det är väldigt tydligt att det var så här Jesus gjorde. Han förväntade sig och tänkte sig att när han lägger händerna på människor och ber för dem, så blir de välsignade. Och särskilt barnen då. Väldigt fint. Och därför gör vi likadant. Jesus slår också händerna på sjuka människor. Markus kapitel 6. Och det är ett sammanhang när Jesus inte respekteras. Han är i sin hemstad där ingen vill tro på honom. Och då står det från vers 1, kan vi läsa det. Markus 6, vers 1-6. Jesus gick därifrån, kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade och frågade: var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått så han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj. Och han kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrade sig över deras otro. Så mitt i den här otrosmiljön där människor inte vill tro, så gör Jesus ändå vissa under. Nämligen han lägger händerna på sjuka. Och det var väldigt tydligt med Jesus att han sträckte ut sin hand och rörde vid människorna. Och det här är ju väldigt... Det handlar ju inte bara om att vi tror att vi förmedla helande välsignelse till människor. Det är också så att när vi lägger händer på människor, då visar vi att vi accepterar dem. Alltså vi tar i dem därför att vi visar samhörighet. Och här ska vi också vara försiktiga. Vi ska vara försiktiga hur vi gör med män och kvinnor. Va? Och är noga med att det inte är fel typ av människor som gärna vill lägga händerna på andra. Och så här. Men det är ändå viktigt. Vi visar en samhörighet. Vi visar att vi accepterar varandra. Vi visar att vi tar del av varandras lidande genom att röra vid varandra. Och det gjorde Jesus då. Vi tar ett exempel till när Jesus helar 8:e kapitlet där i Markus. Då är det så intressant exempel där Jesus måste be flera gånger för en blind. Vi får ingen förklaring till varför, men så är det ibland. Markus 8, vers 22-26. De kom till Betsaida, där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han en blind vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: ser du något? Han spärrade upp ögonen och sa: jag ser människorna gå omkring och de ser ut som träd. Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart och Jesus sände hem honom med orden: gå inte ens in i byn. Och det finns mycket att säga om detta. Men Jesus la händerna på mannen 2 gånger. Den gjorde han det ovanliga att han spottade på hans ögon också. Och vi kan fundera på varför han gjorde det, men någon har sagt mig att det hade, saliv var något man använde, liksom lera faktiskt då, och vin och olja, många såna här saker i samband med sjukdom på den tiden. Så att det är inte så att han förelämpar den här personen genom att spotta på honom, utan det var en välgärning, även om det känns väldigt märkligt att Jesus gjorde på det viset. Sen har vi en man som fick uppleva något fantastiskt i Apostlagärningarna 9. Ni vet att Paulus, innan han kallas Paulus, hette han Saulus och var den kristna församlingens värsta fiende, förföljare. Då blir han stoppad av Jesus på Damaskusvägen, blind, och får hela sitt liv liksom slaget i små bitar. Sitter 3 dagar och 3 nätter då i Damaskus. Och då kommer Ananias dit och lägger händerna på honom. Och det där är intressant. Hur kunde lärjungen Ananias lägga händerna på Saulus som var hans fiende? Men där kommer tillbaka med acceptans. Va? Han kallar honom min broder. Och så börjar han berätta om vad som har hänt då. Så att just det där att han visade, ja men Saulus, du har gjort allt detta fruktansvärda. Men Herren Jesus har rört vid dig. Jag accepterar dig som min bror. Jag rör vid dig. Men sen, Saulus började både bli andedöpt, han behövde bli helad också, hade han precis omvänt sig. Va? Så att jag tror att när vi läser det här nu så finns alla de där bitarna med. Apostlagärningarna 9:12-17. Då säger Jesus till Ananias att i en syn har Saulus sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias, herre, jag har hört av många hur mycket ont en man har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul min broder. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för, vadå, att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Och genom Ananias handpåläggning, då blev Paulus botad. Och han blev fylld med helige ande. Och så står det där, genast var det som fjäll föll från hans ögon. Han fick sin syn igen och blev döpt och sedan åt han och fick nya krafter. Här har vi det andra exemplet i Nya Testamentet på någon som blir fylld av helig ande innan man blir döpt i vatten. Ser ni? Cornelius hus var det andra exemplet. Va? Så att här är vi inne på helande och andens dop. Här har handpåläggningen stor betydelse. Och i Ananias och Paulus fall just det här att han gick till sin broder. Eller han visade, vi hör ihop. Va? Så det har med det att göra också. Och då kommer vi osökt in på det här med den heliga andes dop. Vi ska läsa 8:e kapitlet i Apostlagärningarna. Och det vet vi när Filippus är i Samarien. Så nås apostlarna i Jerusalem av oroande nyheter. Vi läste om det här i onsdag, vi talade om andens dop. Att av någon anledning så de var både omvända och döpta de här vännerna. Men anden hade inte kommit över dem. Och det oroade människorna i Jerusalem, apostlarna. För det här var inte vad de var vana vid. Alla andedop fram till det här tillfället har skett spontant efter att människor har låtit döpa sig. Helt plötsligt så fungerar det inte. Och det finns många olika teorier om varför det var så. Men i alla fall, de bestämmer sig för att vi måste göra något åt det här. De reser dit och det står det i 17:8. Att apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den heliga anden. Så att vi brukar tänka att vi måste alltid lägga händerna på människor när de blir döpta för att de ska bli döpta i heliga anden. Men på den här tiden var det tvärtom. Att lägga händerna på människor och be om att de ska bli uppfyllda den heliga anden, det var undantaget. I Apostlagärningarna 2 skedde det utan Herrens hjälp och ända fram till, det här är första exemplet då, av någon anledning någonting stör. Så att Petrus och Johannes får komma dit, och min teori, jag delar den med Frank Mangs och många andra som har skrivit om det här, det är just Simon Trollkaren som fanns här mitt i det här. Och som ville på något sätt, för han var ju en trollkar och var ju inte ren, fanns mitt i församlingen. Och vi ser sen att när apostlarna är där, så försöker han koppla det här till pengar. Han säger, här har ni pengar. Låt mig få den här kraften så jag kan lägga händerna på människor. Och då säger Petrus de bevingade orden, till fördärvet med dig i dina pengar. Aldrig att vi får koppla Guds gåva och det som sker i handpåläggning för pengar. Så hamnar vi i något sammanhang när människor kopplar betalning till handpåläggning. Spring genast därifrån. Det är aldrig rätt. Alltid fel. Det spelar ingen roll vad de säger att pengarna går till. Det ska aldrig kopplas ihop på det sättet. Livsfarligt. Vi har ett annat exempel i 19 kapitlet också, där Paulus lägger handpåläggning, lägger händerna på människor som behöver uppleva den helige ande. Och det är då i 19 kapitlet vers 6. Och då möter Paulus de här vännerna i Efesos, som han blir tvungen att döpa om dem. Han döper dem i Jesu namn. Och så står det i 6 versen: när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Varför Paulus väljer att lägga händerna på dem här, det vet vi inte, men han gjorde det av någon anledning. Antingen kände han att det var rätt att göra, eller också var det någonting som gjorde att den här spontana andeuppfyllelsen som han kanske förväntade sig inte kom direkt. Det är därför lägger han händerna på dem och ber. Och det står att de talar i tungor och profeterade. En del utläggare menar att här ser vi också ett exempel på uttydningens gåva. Först kom tungotal och sen kom profetier. Så som vi som har varit med i pingstväckelsen, framförallt förr när det här var mer vanligt. Först kom broder Y med ett tungotal, och sen ställde sig syster X upp och bar fram en uttydning. Kan mycket väl vara så att det här är ett exempel på. Det sker då i samband med att Paulus lägger händerna på de här nydöpta vännerna och ber för dem. Det står faktiskt om det här i Hebreerbrevet. Man brukar beskylla pingstvännerna för att hitta på det här med andens dop. Och att vi behöver lägga händerna på människor i samband med dopet ifall de inte har fått uppleva en helig ande. Men det talas om detta i Hebreerbrevet. I kapitel 6. Och det där är jätteintressant, de verserna vi ska läsa nu. För här får vi en koncentrerad sammanfattning av den kristna lärans grunder. Vad det handlar om. Och då står det så här. Och egentligen är det ett argument som författaren använder för att få dem att gå vidare. Han säger, vi kan väl inte uppehållas vid A, B, C hela tiden. Nu måste vi växa vidare. Det är meningen att en kristen ska lära sig även andra saker. Och då räknar han upp det som de faktiskt borde kunna redan. Och då säger han: låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar, tro på Gud och med undervisning om reningar och handpåläggning och de dödas uppståndelse och en evig dom. Men reningar här kan lika gärna översättas dophandlingar eller döpelser. Alltså, här står ordet dop i plural. Liksom. Och det stämmer ju alldeles överens med det vi läste i Apostlagärningarna. Det är två dop som en kristen ska igenom. Ett dop i vatten och ett dop i anden. Och varför nämner han handpåläggning här? Jo, men ofta i samband just med dop så lägger vi händerna på människor och ber att den helige ande ska komma över dem. Så att döpelser eller dophandlingar är en bättre översättning. Här ser du den kristna lärans grund, va? Omvändelse, tro. Och sen då dop och handpåläggning. Och sen de dödas uppståndelse ner vid dom. Detta är den kristna lärans ABC. Så där skulle vi egentligen börja då, kanske vår bibelskola. Men nu har vi börjat en annan ordning. Va? Men vill man fundera på var man ska börja någonstans när man ska undervisa människor? Här börjar vi. Omvändelse och tro. Därefter följer de två dopen. Och där kan det finnas handpåläggning då. Inblandat i detta. Och sen då, vad vi väntar på. Jesus ska komma, den döda ska uppstå. Och vi ska be en evig dom. Ja. Sen fanns det en man i Nya Testamentet som heter Timoteus. Den här unga, lite bräckliga varelsen får man nästan för sig. Som började mycket uppmuntran. Första Timoteusbrevet kapitel 4 läser vi om att han hade fått handpåläggning. Och det står det i 4 kapitlet. Jag kanske har skrivit fel här. 4:14. Förlåt mig. Och han var nog lite låg, Timoteus. Han behöver den här uppmuntran. Paulus skriver från 12 versen. Timoteus tjänade i församlingen. Ska vi se var han var någonstans. I Efesus. Och det står i 12 versen: ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, kärlek och renhet. Fortsätt att föreläsa skriften, förmana och undervisa tills jag kommer. Och så kommer det: försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Ser du här, va? De äldste lägger händerna på Timoteus. Vad händer? Han får en nådegåva. Och de profeterar över honom. Så förmodligen så handlade budskapet han fick om hans uppgift. Och naturligtvis, Gud är inte sämre än att han också ger utrustningen då. I samband med detta. Vilken nådegåva det var, det sägs inte rent ut. Men han jobbade i församlingen. Det måste ju vara någon form av hedegåva eller någonting sånt där. Va? Som han fick. Ja, just det. Och detta återkommer sen i andra Timoteusbrevet. Så slår Paulus an en mer personlig ton. Och talar om förmodligen samma tillfälle i första kapitlet, 6 versen. Och då säger han: därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa utan är kraften, kärlekens och självbehärskningens ande. Det som Paulus säger till Timoteus: har du glömt? Vi bad ju för dig. Vi la händerna på dig. Du fick ju vara med om detta stora. Du fick höra de här budskapen. Och du har fått den utrustning du behöver. Se nu till att detta får flamma upp igen. Det finns där. Låt det inte ligga liksom i träda, utan använd det. Eller rättare sagt, man ska vara försiktig med att säga att vi ska använda nådegåvorna. Låt anden använda oss. Det är vi som är redskapen och anden som håller oss i sin hand. Det är inte tvärtom. Låt det här flamma upp. Och också, vi slutar med handpåläggning i Nya Testamentet när det gäller avskiljning till andliga tjänster. Vi har 1 Timoteusbrevet 5:22. Och alldeles innan där så talar Paulus om hur man ska tillsätta äldste och hur de ska vara. Och så säger han också att man ska inte anklaga de äldste om det inte finns minst 2 vittnen. Men sen säger han också från vers 21: jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. Det handlar alltså om hur man ska behandla de människor som blir avskilda eller har blivit avskilda. Och så säger han sen: ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andra synder. Håll dig själv ren. Här har många grävt ner sig. Ska vi vara försiktiga med det? Vad menar han egentligen? Ska vi inte be för sjuka? Eller ska vi inte be? Nej, det här handlar om just när man avskiljer människor i tjänst. Man ska tänka efter både 1, 2 och 3 gånger innan man avskiljer äldste. För man kan skratta åt det, men när de väl är äldste sen, då är det svårt att bli av med dem. Så därför ska man liksom tänka sig för både 1 och 2 gånger innan man lägger händerna på dem. För det är samband med att man lägger händerna på dem så de går in i sin uppgift. Va? Så därför är han väldigt skarp här. Jag uppmanar dig att verkligen tänka efter det här nu. Iaktta detta. Ha inga förutfattade meningar. Utan gör inte detta för snabbt. Utan tänk igenom. Var säker på att det är Guds vilja. Lägg sedan händerna på dem och insätt dem i sin tjänst. Va? Och detta ser vi även i Apostlagärningarna kapitel 13. Det får vi bli det sista vi läser. Och det handlar om avskiljande av missionärer. Och det sista vi ska läsa nu innan vi ber är anledningen till att det finns kristna församlingar i Europa. För det här blev de första missionärerna som sen for över till Europa och började missionera. Och det står i Apostlagärningarna 13 om vilka som fanns i församlingen i Antiochia, och från andra versen står det: när de tjänade Herren, en del skriver när de hade gudstjänst, och fastade, sade den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Här fungerar verkligen handpåläggningen som en bekräftelse på någonting som Gud redan hade talat om. Va? Och det är väldigt, väldigt viktigt. När vi avskiljer missionärer, pastorer eller äldste, då lägger vi inte händer på människor som vi tror eventuellt kan komma in i en sån uppgift någon gång i framtiden. Utan här har redan kallelsen gått ut. Va? Paulus och Barnabas och de som var det var medvetna. Gud har kallat de här personerna. Nu avskiljer vi dem och bekräftar det som Gud har gjort. Va? Och där är handpåläggningen viktig då. Som liksom ett yttre tecken på att nu sätter vi in dem i deras tjänst. Va? De fastade, bad och la händerna på dem. Och så sänder de ut dem. Ja, här är några exempel på handpåläggning i Nya Testamentet och Gamla. Nu ska vi be. Och den mån det finns någon här som vill ha handpåläggning, så ska vi praktisera det också.